Ja, tack för välkomstorden och tack att vi fick komma hit. Det var uppgjort det här redan vid årsskiftet någon gång med Nils Gustav Blom och Fredrik Martin och Gabriel att vi skulle ta den här rutten hit via samtidigt vi åker till Västra Nyland. Vi ville ha oss dit i Ekenäs redan här i förstas men hade inte möjlighet så att det är andra veckan i rad nu som vi är här i Nyland. Vi var 3 dagar här på konferenser och Israels 70-årsjubileum och sånt här i Helsingfors veckan innan. Och samma vecka hann jag också med en resa till Israel och planera Jerusalem Prayer Breakfast som vi håller på med. Det där som blir av stapeln om drygt en månad. Nåja, vi har haft en konferens där och det har varit 4 möten som jag talar på där och seminarier vi har undervisat om olika saker och de satte rubrik Guds rike i arbetsliv och ekonomi har vi talat om. Så vi talar lite grann om Guds rike och vi har talat om arbetsliv och vi har talat om ekonomi. Så att jag ska väl bara nämna kort om de här sakerna lite grann här också. Guds rike är någonting som vi i kristna handelskammarna talar ganska mycket om. Och vi vet att Jesus talar ju hemskt mycket om Guds rike. Jag tror vi i våra församlingar talar tillräckligt om den dimensionen. Men jag tror att församlingarna ska vara basen att tala om Guds rike. Så det gäller inte bara att vi är inne i vår box i våra kyrkor utan vi ska ha smorda ögon och smorda öron. Och se vad som sker utanför och vad det är för tid vi lever och vad det är för strömningar för att kunna påverka de här, den situationen där vi lever. Och så vi behöver alerta då. Och för att vi är faktiskt då i huvud och inte svans, vi ska påverka vårt samhälle. Evangeliet om riket är i stor utsträckning en oförlöst dimension av Jesu undervisning har jag upplevt. Och det är en utmaning, en välsignelse och en glädjefull, förväntansfull utmaning att upptäcka mer av det här. Och jag har en stark längtan själv att upptäcka mer av den här dimensionen. Men mycket av det, min kallelse och det som skrivs i den här boken handlar ganska mycket om Guds rikes dimension där Gud har tagit oss in i många, många olika områden runt om i världen och har ansvarsuppdrag. Så att jag har en längtan som sagt. Och det heter ju att sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få det andra också, står det Matteus 6:33. Och det är Jesus själv som säger de här orden i bergspredikan. Och Guds rike, det är hans vilja. Och Guds rike och hans vilja är synonyma begrepp. Vad är Guds vilja och hur kan vi den manifesteras i en värld där inte Guds vilja sker? Och, men vi ska inte tänka oss att när det blir bättre någon gång i himlen, då är det allt okej. Okay. Jag tror att vi ska nu påverka och vara ner och dra ner någonting från Guds rike. Och tillsammans med Gud och den heliga ande, i heliga andes kraft så kan vi vara med och påverka att Guds rike manifesteras. Det är vår kallelse att verka utåt. Det handlar om missionsbefallningen också. Guds rike är inte mat och dryck och yttre ting utan Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Så därför får vi uppleva glädje, inte sant? Då vi lever enligt Guds rikes principer rättfärdigt så då får vi uppleva att vi har friden i våra hjärtan och då har vi också den här glädjen. Och jag tror att vi ska i våra led ha den här glädjen för att det är den som smittar av sig och den som lockar in folk utifrån in i våra led. Tror inte det? För fröjde Herren, det är din starkhet och den behöver vi mycket av i den värld vi lever idag för att reflektera någonting av Guds rike runt omkring oss. Och i Herrens bön säger Jesus själv: Fader vår som är i himlen, helgat var ditt namn. Kom med ditt rike. Han lärde oss att be den här bönen om Guds rike. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja på jorden som den är i himmelen. Och då kan man lika bra säga: Ske din vilja i Sibbo och i Nickby som den är i himmelen. Där har vi mönsterbilden, där har vi kallelsen för varje ort. Så att vi kan be på det vis att Guds rike ska gestalta sig här enligt Herrens bön. Och jag tror att du har upptäckt din kallelse här, men jag bara vill uppmuntra dig att fortsätta och ha ett starkt hopp för den här orten tillsammans med Herren. Och vi får vara med och kalla på ting som inte finns. Det här var ett litet axplock då det gällde då den här Guds rikes principen som jag lite talade om på seminariet i Betel igår. Vi talade också en del om arbete igår. Och då hade vi också ett mansmöte där vi gick in på riktigt tuffa frågor. Och det tror jag upplevde jag. Jag skulle inte vilja tala det här, men jag upplevde Gud ville jag skulle gå in på vissa frågor. Men som sagt, arbete, det har varit en stor del av mitt liv. De som ska bo närmare mig och känna mig så vet att det vill gå två skift. Och det har jag inte tagit i skada av, utan jag njuter av mitt arbetsliv. Och allt om jag haft någon ledig tid så har min hjärna fyllts av kreativa tankar. Vad borde man få till stånd nu då för att komma framåt? Som jag ser arbete så är det ett sätt att betjäna och skapa värde för andra. Då flyttas ju fokus från mig själv. För mig har arbete varit livet och livet har varit arbete. Och jag är övertygad om att jag är kallad till arbetslivet och jag har varit kallad som entreprenör. Det har varit min specifika kallelse. Skulle jag liksom lämna det och gått in i ministri så att säga i en kyrka och blivit pastor så har jag gått ut ur min kallelse. Så är det. Och jag upplevde det som en helig kallelse att vara då liksom i mitt arbetsliv och sköta det på bästa sätt. Och där har jag sett hur Gud har välsignat oss och min primära kallelse då har varit att vara entreprenör och ge arbete åt folk. Och då se till att de har arbete hela tiden och betjäna kunder på bästa sätt. Och det har också varit ett sätt att betjäna vårt samhälle. Och på det sätt som vi har jobbat enligt Guds rikes principer som Maria just nämnde om här. Har gjort att det har inte skadat vårt företag. Åh, de är kristna, de har så konstiga principer. Tvärtom, vi har fått favör i Vasastad. Folk vill samarbeta med oss. Och vi gör mycket rörsaneringar. En 6-7 höghus i året. Så vi betjänar tusentals kunder per år och också en 6-7 fasader som vi gör varje år. Plus att vi då har mycket affärer och sånt. Så vi liksom jobbar mycket med kunder och vi använder de här principerna för på det viset att gestalta någonting av Guds rike. Och då vi är troende här så behöver vi göra allt på bästa sätt. Och jag har följt ett bibelord från Kolossabrevet 3:23-24 att arbeta flitigt och ordentligt. Med gott humör vad än du gör. Gör det för Herren och inte för människor. Kom ihåg att det är Kristus som ska ge er lön av hans arv. Av hans arv ska ni få del. I själva verket är det honom som vi arbetar för. Så som jag ser det så det här var en konstig översättning. Jag tycker bättre om den andra översättningen. Jag kände knappt igen mig, men det var ju bra här att jobba med gott humör. Det var ju en god sak här. Men jag har lärt mig att vi ska jobba av hela hjärtat. Precis som om vi skulle tjäna Herren. Det är någonting som gör att vi sen också får gott betyg av de icke-kristna. Och det är att göra precis allt som vi tjänar Herren. Och göra det av hela hjärtat. Och det har gjort också var ett sätt att vara trogen i det lilla och då har Gud också välsignat oss på ett fantastiskt sätt. Så jag tror det är viktigt att vi i våra församlingar också uppmuntrar folk att veta att man kan vara i heltidstjänst för Herren, tjäna Gud genom sitt arbetsliv. Det är lika viktig kallelse som det är för Gabriel att vara pastor och missionssekreterare och allt som kör det troget här. Att vi är trogna i vår uppgift på det sätt som Gud har kallat oss. Och när vi får reda på det där att arbetslivet är en gudstjänst så då tror jag att medlemmarna också kunde uppleva att livet som troende i vardagen är mer relevant. Vi har ju haft i våra kyrkor en sån här, alltså i kristenheten så här, sen gammalt har vi haft en sån här tanke att det sekulära och det andliga inte går ihop. Man är i kyrkan på söndagarna och sen så, så passar det inte liksom ihop in i vardagen. Och det här liksom var någonting som vi har jobbat med i Kristna Handelskammaren runt om i världen. Och jag kunde berätta hur vi har fått vara med och förlösa människor in i sin kallelse på ett fantastiskt sätt. Jag kan citera lite ett avsnitt från min bok här. Den så kallade gnostiska filosofin där man skiljer på heligt och världsligt, andligt och materiellt är djupt rotad i vårt medvetande och gör att vi tar avstånd från det vi uppfattar som världsligt. Ett sådant missförstånd hindrar oss från ett fullödigt liv där både yrkeslivet och fritidsintressen är fullständigt integrerade och i samklang med vår kristna tro. Så än en gång, vi ska se vårt arbete som en heltidstjänst för Gud. Och då finns det också det här bibelordet för arbete, abad, som säger att det är en lovsång. Vårt arbete förtjänar, det är liksom en lovsång till Herren då vi arbetar. Och så har jag upplevt det, och det har gjort att jag har fått kraft och inspiration och arbetsglädje att jobba långa dagar och tyckt att det har varit roligt. Då har man fått någonting gjort också. Ja, det var lite om arbete. Det var just det, Afrika, Kerstin och jag också. Men jag tror vi har tid att berätta det. Men Gud öppnade mirakulös dörrar att vi fick tala med ministrar och riksdagsmän som lovade att starta Benin, Israel, vänskapsgrupp i riksdagen. Och fick de inbjudna till Jerusalem nu till den här bönefrukosten som ska vara i början av juni. Likadant den här ministern i Togo som har varit utrikesminister och han har varit också justitieminister och nu var han ansvarig för alla diplomatiska affärer i landet och jobbar tätt med presidenten, en varmt, varmt troende man som hette Kofi Esaf. Och vi hyrde en bil, Romain och jag, och vi åkte från Benin till Togo genom de här gränserna. Det tar lite tid fast det är inte så långt geografiskt. Och så kom ministern och träffade oss på hotellet och han tog 3 timmar med oss. Och vi upplevde hur Guds ande kom in runt bordet där när vi talade och han fick uppleva att någonting i hans liv blev förlöst. Och det var just den mannen som gav order om till sin ambassadör i FN att de skulle rösta för att Jerusalem är Israels huvudstad. Som enda afrikanska nation av de här 52 nationerna som finns. Mycket modig man. Med fast ett tryck från mycket av islamister och muslimer där i den här delen av världen. Men när vi planerade resan runt jultiden och jag såg omröstningen och vilka länder det var frågan om, tänkte jag, den mannen borde jag gå åka och det här skaka han med. Och så gjorde vi, offra 2 dagar till att åka och träffa honom och tacka honom för att han har tagit ett modigt initiativ och sett till att den landet rösta för det faktum att Jerusalem då ändå är Israels huvudstad. Så att lite sådana här märkliga dörrar och en del andra dörrar som öppnades. Så Gud är god. Det var Elfenbenskusten också naturligtvis. Så där, nu hade vi inledningen gjort. Nu ska vi betala om pengar, va? Nåja, det här blir märkligt faktiskt. Vi har ju kapitel här i boken som talar om de här sakerna. Kanske på ett lite djupare sätt än vad jag läst i andra böcker som har producerats i det här landet. Men jag har fått god feedback för de här sakerna också. Så att jag har mycket bibelställen, men jag är ju inte någon teoretiker på sätt och vis och någon teolog heller. Så jag försöker bara berätta hur det praktiskt då tillämpas och hur jag tillämpar det. Det här med finanser, vi vet att mycket i Bibeln, det finns en kanske närmare 2000 bibelställen i Bibeln som talar om givande, om pengar, hur du ska förvalta, hur du ska investera och generositet och den här biten. Så att det är ganska mycket, och när jag då sen för närmare 30 år sedan upplevde en andlig förnyelse med ett liv så fick jag en specifik kallelse av Herren att börja studera de här sakerna som handlar om ekonomi. Och givande, så jag åkte på konferenser, jag åkte överallt där man talar om de här dimensionerna för att få tag i det här, läste böcker Och jag fick faktiskt åka till Sverige och lyssna på en del predikanter där. Och jag gjorde allt för att tränga in det här och läsa och praktisera för att liksom få reda på vad är det frågan om. Det här med, kan man upptäcka mera av bibliska sanningar om ekonomi? Och jag ville lyda Gud och vara en trogen förvaltare och trogen i mitt givande, så jag inte tar någonting från Gud av det som tillhör honom. Så jag började föra bok, i annat fall skulle jag inte veta och aldrig tro vad jag kunde vara med också in i Guds rike, till hans ära, som jag nödmjukt måste faktiskt säga. Och det här är inte då av plikt utan av frivilja och med glädje. Jag vill vara då för att vara med och förlösa då resurser. Och jag upptäckte en ny dimension i mitt givande, och jag brukar skojfullt säga att mitt bankkonto blev frälst, eller ska jag säga min plånbok blev frälst, det brukar jag skojfullt säga. Och jag fann en stor inspiration och en passion för att så in i Guds rike. Och den här spännande resan började, och Gud öppnade många dörrar efteråt för mig. Och jag tror faktiskt att om inte de här ansvarsområden som Herren har gett mig efteråt, jag tror inte, om jag inte har varit trogen då det gäller pengar, det som tillhör Gud, tror jag inte heller han har gett mig förtroende att ta de ansvarsuppdrag och utnämningar och sånt som han har gett mig i samhället. Och då det gäller liksom givande, så handlar det ju aldrig om storleken, utan det är hjärtats inställning att ge från det du har. Och nu kan du riktigt rännos till lyssna, alltså lyssna riktigt så här lugnt och fint, för vi har tagit kollekter redan, så det blir ingen andra hans kollekt här. Får bara ta det in till ditt hjärta och liksom ha det för framtiden. Så att det står, den som är trogen i smått är trogen i stort. Så har vi trogna på alla områden i livet, men också när det gäller pengar. Och det här är en dimension också som jag ser tillhör Guds rike. Men ibland kommer man på sig att man glömmer bort och tänka som världens folk, att, och kan till och med börja bekymra sig. Egentligen är Gud vår försörjare, och vi behöver inte bekymra oss om vi kommer i en sån nära relation då det gäller pengar och givande och allt det här med Herren, så får vi förtrösta på honom att han är vår källa och försörjare i alla lägen. Och för mig var det liksom steg in i det okända, och jag fick uppleva att man kan växa på det här viset också och pröva Herren. Och när jag började pröva Herren, så ville jag liksom se, funkar det här? Till exempel det här bibelstället, Lukas 6:38. Jesus ska ni få, ett gott mått, packat, skakat, rågat, ska ni få i er famn. Ty med det mått som ni mäter, med ska mätas upp åt er. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Är det här bara ord, fraser, eller är det verklighet? Kan vi uppleva det här? Och sakta fick jag uppleva att det här börjar fungera. Och fick ta del en lite grann av de här sakerna. Det här bibelstället egentligen så handlar om andra dimensioner också än bara pengar. Men visst pengar också, för att om vi läser två verserna innan, vers 36 och 37, så talar om bland annat att vi ska vara med och ge barmhärtighet till folk som Herren är barmhärtig, och vi ska förlåta om någon behöver förlåtelse. Så det betyder att vi kan vara med och ge barmhärtighet, och så ska vi få tillbaka barmhärtighet. Och ge förlåtelse, så får vi förlåtelse. Och ge hjälp, ge tålamod, ge en smile, och du får det tillbaka. Det handlar lite om det här bibelstället också. Det är annat bibelställe som är också ganska, ska man säga, kraftfullt, som Paulus nämner i andra Korinthierbrevet 9 och 8. Är det här också någonting som vi kan uppleva som en verklighet, eller är det bara fraser som inte ändå fungerar? Och Gud har makt att låta nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Det är ett fantastiskt löfte. Så står mitt i ett sammanhang där Paulus i två kapitel detaljerat talar om ekonomi och om pengar och om givande. Han talar inte om andliga upplevelser, han talar om pengar. Bibeln är mer konkret och realistisk än vad du och jag ofta vill medge. Paulus uppmuntrar korinterna här till ökat givande. Han uppmuntrar, han ber att det ska så rikligt, så ska det få skörda rikligt. Han uppmuntrar dem att vara glada givare. Varför? Därför det är saligt och inte farligt att ge. Det är saligt eftersom Gud har makt och förmåga och villighet att se till att vi alltid och har allt vad vi behöver, så att vi alltid kan ge i överflöd till varje allt gott verk. Det är någonting helt fantastiskt. Gud säger att du aldrig kan ge så att du blir fattigare. Världen säger spar så du har. Men Herren säger ge så ska du få. Det är helt två olika system. Det är lite paradoxalt det här. Men så här fungerar Guds rike. Verkligen. Ett bygger på själviskhet, det andra bygger på kärlek och tro. Och när vi ger så sker det av tro. Här går vi långt, går Gud så långt så han säger att om vi är givare kommer han att se till att vi alltid och i alla förhållanden har så mycket att vi alltid kan så i överflöd. Och det sätt som vi handskas med pengar, det avslöjar vårt hjärtats innersta. Hur vi till exempel förvaltar våra pengar och ägodelar är en utmaning för oss och samtidigt en måttstock på vågar vi lita på Gud och vara trogna och ge till honom som honom tillhör. Det handlar ju tionde givande bland annat om. Och min erfarenhet är att jag mår bra av att ge. Och det stärker min tro, det formar min karaktär. Och om du inte ger när du har litet och börjar lära dig från början när du har litet, så börjar du inte ge mycket. Jag förstår att ni är ju givare allihopa. Många har varit kristna länge, så det är ingenting att jag är här och liksom är någon besserwisser och talar till att ni måste börja ge, utan vill uppmuntra er med de här orden att känner välsignade, ni är ju givare. Och det här handlar om lite grann också som vi behöver, så inte generation efter generation att vi har uppenbarelse om de här frågorna. Och det kan till och med bli en livsstil för oss att vara med och ge och praktisera och ge det här vidare till andra. Jag har upplevt också mitt under lågkonjunkturen ett starkt mirakel som inte jag har tid att gå in på. Du måste läsa den här boken om du vill ha reda på det. Men räntan var då 16%, vi hade en hel del lån och de flesta byggföretag gick omkull, för att många av er kommer ihåg den här svåra lågkonjunkturen mellan 90 och 94. Och vi hade en ganska tuff period, men jag hade Guds arbete och församlingen och Israel och allt annan mission och sånt starkt på mitt hjärta och ville så in och arbeta för Guds rike och sådde in rikligt in i Guds rike, trots att vi egentligen hade brist. Vi skulle ha amorteringar och sånt, men Gud välsignade oss på ett mäktigt sätt. Och sen dess fick vi uppleva att vi erövrar någonting av en ny nivå i vårt givande, i vår familj, tillsammans med Kerstin. Nåja, jag tror att jag inte går in på det, utan vi hoppar över det. Om jag skulle till sist tala lite om tiondet, får man tala om tiondet? Det är Guds ord. Tiondet är instiftad av Gud och är en biblisk princip. Det betyder att vi först ger 10% av det vi förtjänar till Herren. Tionde givet är en gudstjänst och något som vi gör med glädje för att ära honom och hans ord. Personligen praktiserar jag det här tionde givandet eftersom jag själv fått se att det fungerar och sett välsignelserna av det när jag praktiserade. Och den undervisning jag fick ta till mig från många olika håll då, när det begav sig för närmare 30 år sedan eller ungefär 30 år sedan, så undervisa om det här med tionde givandet. Vi behöver besluta oss för att ge utan att kompromissa för att få den utlovade välsignelsen. Men som allt i Guds rike så är också tionde givande. Det är alltid frivilligt. Vår tionde givande ska vi inte se som en laggärning utan det är en handling i tro och i lydnad. Om vi är trogna i vårt tionde givande kan ju Gud anförtro oss mer. Och vårt beslut kan inte vara beroende på hur det känns för stunden. Om Gabriela kommer ihåg att hälsa på dig när du kom in eller inte. Eller om din granne har varit elak med dig. Utan det här är en övertygelse som vi står för. Ett kvalitetsbeslut oberoende hur känslorna talar. Så ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd. Och dina pressar flöda över av vin. Ordspråksboken 3:9-10. Och en annan sak som hjälper dig att förstå tionde principen är att vi ser oss själva som förvaltare av allt det vi äger. Något som vi blivit anförtrodda av Gud för. Vi förvaltar det som är hans. Och då är det naturligt att ge tillbaka till honom eftersom han är den egentliga ägaren. Allt en gåva från honom, allt det vi har, all vår kunskap, allt det vi liksom har förmåga att arbeta och så vidare. Så jag har hört någonstans i England till exempel att det är gammalmodigt att stå fast för tionde. Men jag tror på det. Någon har sagt det tillhör gamla förbundet. Men jag hävdar att vi bör praktisera det. I Matteus 5:17 säger Jesus själv så här. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Han säger tydligt och klart att han har inte kommit då för att upphäva lagen utan uppfylla den. Och ytterligare i Matteus 23:23 förebrår Jesus fariseerna för att de följer lagen och ger tionde, men försummar att vara barmhärtiga mot människorna. Och i slutet av versen bekräftar Jesus tiondegivandet då han säger ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Han ser till hjärtat och söker efter barmhärtighet hos oss. Men säger också att vi inte heller ska försumma tionde givandet. Och som jag varit med i församlingsledningen här i över 30 år. Ja, det är 40 år sedan vi byggde vår kyrka. Vi samlade ihop pengarna och byggde Sion i Vasa. Så jag känner till att tionde givande är faktiskt ryggraden i en församlingsverksamhet. För att vi ska få göra de saker som Gud har kallat oss att göra. Så jag tror att ganska mycket får vi gjort utan att ha ett ekonomisk kris när vi ger in till Guds rike och sår in i Guds rike. Och det ska vi känna och bära ansvar för och känna att det är en förmån att så in i Guds rike och vara en del av det som Gud gör. Och känner oss att det här inte är tvång utan är en förmån, någonting som vi erbjuds att vara med och göra. Så att genom Bibeln ser vi att Guds verk har finansierats genom tionde offergåvor. Och då ger vi till förrådshuset. Och vad är då förrådshuset? Ja, där vi får vår andliga föda. Och det är förhoppningsvis då våra församlingar. För in allt tionde till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Och för er skull ska jag näpsa gräshopporna så att det inte fördärvar frukten på marken. Inte heller skall vinstocken på fältet bli utan frukt, säger Herren Sebaot. Och det känner ni till att det är Malaki 3:10-11. Det här är ganska spännande bibelord eftersom det inte bara talar om utmaningarna att ge utan det är ett stort löfte också om lycka, om välgång. Ja, det ger faktiskt, Gud säger faktiskt att vi ska pröva honom när det gäller tionde givandet. om han då inte öppnar himmelens fönster och låter välsignelsen rikligt flöda över oss. Han lovar också beskydd. Fantastiskt! Då är tionde givandet, som jag upptäckte, och många som jag känner också, så är inte tionde givandet början, utan utöver tionde får vi då också ge till andra goda ändamål för att utbreda Guds rike och välsigna andra människor och organisationer som jobbar för att välsigna andra människor. Ge till fattiga, enko föräldralösa, som ligger då starkt på Guds hjärta enligt Bibeln, och växa i vårt givande och vara med och bygga något som har evighetsvärde. Tror ni det? För människor och nationer. Det är fantastiskt, och att våra pengar kan vara med och bygga upp någonting för andra. Jag måste säga att jag verkligen njuter av de välsignelser som följer av att leva efter Bibelns principer. Och jag tror att 90% av mina inkomster räcker längre med Guds välsignelse än om jag skulle behålla 100% för mig själv. Jag tror faktiskt att tiondet inte tillhör oss, utan är Herrens. Genom att ge tionde ärar vi Gud och hans ord. Samtidigt återspeglas vårt förhållande till och vår förtröstan på honom. Och jag tror att det är någonting som har att göra med vår mognad och andliga hälsa. Det här är något om tionde givande. Och det är så mycket man kunde säga. Det här får räcka då det gäller tionde givandet. Men jag tänkte läsa ett bibelord här från, ska ta fram det här, Ordspråksboken, som jag faktiskt tycker bra om. Från 24 versen står det så här: den ene strör ut, får ändå mer. Den andra snålar och blir fattigare. En generös själ blir rikligt mättad. Den som vederkvickar andra blir själv vederkvickt. Och det har jag upplevt. Det här är så fantastiskt ord. Många gånger då man har varit med och hjälpt andra, sått in till andra, så har man fått känna sån stor glädje. Att vara generös, det gör att vi får en positiv livsstil. Och vi vet att vi har ett liv med högre syften. Så att många gånger har man fått, då man har gett till någon, så har man hört sen att de har bett till Gud, och nu har de fått ett bönesvar, och då är det nästan som man får en tår i ögonen, att till och med en döv byggare kan höra lite i sitt hjärta vart man ska sända någon slant. Så att det är en glädje verkligen att få ge, men vi ger ju aldrig, precis som vi hörde här, aldrig med olust, utan vi ger det med glädje. Och vi kan växa i det här. Och det heter ju också att det är saligare att giva än att taga. Och det är liksom upplevt. De som får, de är glada. Men jag tror att också de givaren så blir ännu mer glad. Och det är ett mirakel det här med givande. Det är ju lite svårt att förstå. Du ger bort pengar så får du med. Det är liksom ologiskt. Hur kan det fungera så här? Det handlar om Guds rike. Vi hamnar till att koppla loss från vårt förnuft lite grann. Om du tänker dig till exempel nu på våren, så sätter ni ner frö i jorden och bonden han lägger ner något korn, och så kommer det upp ax fler dubbelt. Och det här axet, det som man sätter ner i jorden, det här fröet, så dör det där. Och så växer det upp fler dubbelt. Tänk er en gammal sätt potatis som är halvrutten där, sätter den ner den i jorden och så dör den fullständigt där. Och ur det så kommer det upp 6-7 nya potatisar. Det är ofattbart. Det är ju ett mirakel. Det är samma sak jag talar om till er om pengar idag här. Nå ja, jag hoppas, jag tror jag ska, får jag be här bara, så ska jag be att det här ordet faller i god jord. Tack Jesus för alla som är här idag. Tack för de som har burit ditt verk på sina axlar och i årtionden efter årtionden. Jag ber att du ska låta dem känna glädje och förstå att de har gjort ett gott arbete. Halleluja. Tack Jesus. Och jag bara ber att de ska fortsätta och ge och så in i ditt rike och veta att du är den som ger belöningen. Och inte då en gång i himlen, utan du ger redan här, så kan vi förvänta oss och ta emot i tro av det som du vill ge och välsigna oss, Jesus Kristus. Så jag välsignar varenda person här i rummet också med att leva ut sin kristendom, leva ut Guds rikes principer och att få tag i den frimodighet som endast du kan ge genom att vi har passion för dig och vi älskar dig och vill föra ut det och dra in andra in att lära känna dig. Också då gäller ekonomin. Ge oss ny uppenbarelse att ha dig som vår källa i alla lägen. Och att veta att då vi ger till dig, samarbetar med dig, så ger du tillbaka mångdubbelt i Jesu Kristi namn. Amen. Tack ska ni ha.